Ja, som Kristina sa så firar vi palmsöndagen idag. Den dag som ju inleder stilla veckan. Jag vet inte hur många som är medvetna om att veckan som ligger framför heter stilla veckan. Men jag skulle tro att det är ganska många som behöver en stilla vecka. För jag tycker att man upplever att livet snurrar på väldigt fort. Både för den som är yngre och den som är äldre. Jag hörde någon som sa att de uppskattade den här påsktiden mycket mer än jultiden. För att när det ska bli jul så är det så stressigt, det är så mycket som ska göras. Men när det är påsk så är det liksom betydligt lugnare. Under påsken, sa personen i fråga, då kan man ligga på soffan och äta godis och titta på film. Mm. Och påsken kan ju kanske stanna vid det. Den kan liksom gå mer eller mindre obemärkt förbi. Och ibland så kanske det kan vara så också för oss kristna. Men samtidigt så är det ju det som händer den här veckan som vi går in i. Det är det viktigaste som hänt i hela världshistorien. Inte bara för världen i stort utan för ditt och mitt liv. Så vi får fira palmsöndagen idag och gå in i stilla veckan. Och det ska vi göra med att läsa, genom att läsa då från Johannes evangelium idag. Det 12:e kapitlet och de 16 första verserna där. Det står så här från vers 1. 6 dagar före påsken så kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sen med sitt hår, och huset fylldes av doften av denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. Och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, så tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna! Välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus han fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligat så kom de ihåg att det stod skrivet om honom så. Att som det stod skrivet om honom så hade man gjort med honom. Det låg förväntan i luften. den där dagen när Jesus red in i Jerusalem, förstår man. Och i gränderna runt templet så hade det samlats väldigt mycket folk för att fira den judiska påsken då. Och folket hade ju så länge längtat efter den där messias som skulle komma. Den nya kungen som skulle befria dem från den romerska ockupationsmakten och ställa allt till rätta. Men Jesus, han visste ju att hans uppdrag var ett annat. Han kom med ett annat rike. Ett rike som djupast sett ju var ett svar på deras längtan. Och jag tycker att det är väldigt kontrastfulla scener som möter oss i texten som vi läste. Och det är olika människor och som har olika förhållningssätt till Jesus som stiger fram ur texten. Och jag har tänkt på några av dem. Först så har vi ju maktens människor. Vilka var det då? Överste prästerna och fariseerna. Det står i det 11:e kapitlet och den 57:e versen. Men överste prästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det så att de kunde gripa honom. Vi förstår att Jesu liv och budskap framstod som ett hot mot dem som tidigare hade liksom stått i centrum och haft mycket att säga till om. Och ur rädsla nu för att förlora den här makten, så många vände sig till Jesus och lyssnade på honom istället, så gror det misstänksamhet och hat hos de här maktens människor, och de smider mörka planer. Och det är ju så kanske att Jesus utgör ett hot för den som är makthungrig. Men då är det skönt att konstatera att för den som är maktlös så är Jesus ett hopp. Maktens människor möter vi i texten, och så har vi ju Judas. Han som, det står, hade hand om kassan i lärjungaskaran. Han kunde snabbt räkna ut priset på den där oljan som Maria hade smort Jesu fötter med. 300 denarer. En denar, det var ungefär vad en arbetare tjänade på en dag. En dagslön alltså. Så här har vi 300 dagslöner. En årslön skulle man väl kunna säga. Och vad är det då i pengar? Ja, 400 000 kan det vara det idag ungefär. Om man inte tjänar så alldeles mycket. Det var mycket pengar. Kunde inte pengarna ha använts på ett bättre sätt? Var Judas kommentar. Hans ansvarsområde var ju pengar, och pengar kanske hade makt över honom. En stor dragningskraft. Och han såg liksom hur de bara rann ut över golvet. En massa pengar. Och han reagerade starkt på det. Jag har funderat på Judas. När han anslöt sig till Jesus, eller jag förmodar att han fick frågan av Jesus som de andra lärjungarna. Eller kallelsen, följ mig. Då trodde han säkert att Jesus skulle vara den där messias som man väntade på. Som profeterna talade om. Och det var ju något att kämpa för. Och jag kan tänka mig att Judas, han var beredd att kämpa. Men han ville inte veta av en messias som talade om att gå lidandets väg. Någon som måste dö. Och sen när Judas då förstod att Jesus var på väg mot döden, då stannar han ju liksom ändå kvar i gruppen. Han var med. Ända till den sista måltiden. Och det kan man undra varför. Och det får vi ju inte veta. Men mot slutet av Jesu liv så insåg ju Judas att katastrofen var oundviklig. Han kanske kände sig bedragen av Jesus. Jag vet inte varför han gick för att förråda honom. Om han ville hämnas. Men sedan när Jesus var dömd, då ångrar han sig ju bittert. Hur gärna skulle han inte vilja ha det som han hade gjort ogjort. Och han går för att lämna tillbaka de här 30 silvermynten som han fick när han förrådde honom. Men då möts han bara av hån. Och i förtvivlan så kastar han pengarna ifrån sig. Han vill liksom inte ha med dem att göra längre. Och så går han och gör slut på sitt liv. Vilket tragiskt människoöde. Så förgrämd han måste känna sig. Så bitter och så besviken, utnyttjad och så fylld av ångest. Så misslyckad. Maktens människor och Judas. Och så finns det en annan grupp. Den här stora gruppen, folket. Det står att många judar, i den nionde versen, en stor mängd judar fick reda på att Jesus var i Betania. Och de kom dit för att, inte bara för hans skull utan för Lazarus skull. Då, som, de ville väl se en man som hade varit död. Som nu var uppstånden. De lockades ut till Betania. Och sen förmodligen då dagen därpå så drog de med Jesus och lärjungarna in till Jerusalem sen. Och hyllade honom. Som den där efterlängtade kungen. Messias. Och ibland så kan det väl ändå kännas ganska skönt för oss människor att få vara en utav många. En i mängden. Att få gripas liksom av ögonblickets stämning och få ge sig hän i hyllning, i lovsång eller i protest. Men i det där så ryms det ju faktiskt en hel del risker. Om man bara liksom hänger på och kanske inte tänker så mycket själv. Hosianna. Hosianna som ropades, det förbyttes ju några dagar senare i korsfest. Korsfest. Nu tror jag inte att det var alla som hade ropat Hosianna som sen ropade korsfest. För vi har ju lärjungarna, vi har kvinnorna som följde Jesus och vi har många andra runt Jesus som inte ville att han skulle korsfästas. Men många som följde och drogs till Jesus gjorde det säkert just utav sensationslystnad. Man ville se Lazarus som hade varit död, nu som levde. Hur såg en sån människa ut? Man ville se mirakler och tecken och under. Så många människor såg bara det som Jesus gjorde. Och fick en ensidig bild av honom. De sökte inte riktigt på djupet sanningen om vem han var och vad han representerade. Men runt Jesus då så fanns det ju också de som hade berörts på djupet av vem han var. Och som gav sig hän i trohet och i kärlek. Vi har de 12 lärjungarna. Kvinnorna som följde med, systrarna eller syskonen i Betania. Där texten då som vi läste särskilt lyfter fram Maria. Och jag tror att Maria på ett alldeles särskilt sätt, kanske mer än någon annan, förstod vad som höll på att hända. Hon förstod att Jesus var på väg att fullfölja sitt uppdrag och att ge sitt liv. Syskonen i Betania hade bjudit hem Jesus på en måltid. Men så plötsligt så försvinner alla dofter från rätterna på bordet. Och man känner igen istället en ljuvlig balsamdoft i det här rummet. Och i sitt hjärtas överflödande kärlek och utan att på något sätt beräkna vad det kostade, så bryter Maria den här flaskan med nardus som hon har och smörjer Jesu fötter och torkar dem med sitt hår. Och när hon gör det så bryter hon inte bara den här flaskan, utan hon bryter också mot flera gällande etiketter på den här tiden. Hon borde inte ha smörjt Jesu fötter, utan hon borde ha smörjt huvudet, han som var konungen. Hon torkade hans fötter med sitt hår, med sitt utslagna hår. Det var liksom inte heller riktigt lämpligt. Hon förenade den här ödmjukheten med det djupt personliga, det intima, som de såg på tyckte var oanständigt säkert. Jag tror inte att Maria saknade ord. Jag tror att hon hade suttit i djupa samtal med Jesus. Men den här gången så var det hennes handling som fick tala istället. Hos Jesus hade Maria mött en kärlek och en förståelse som hade överträffat allt annat hon tidigare varit med om. Och ur det här föds nu hennes översvallande tacksamhet. Ingenting kan vara för värdefullt för Jesus. Han var värd allt. Och Maria, hon visste det, hon visade det också genom sin handling. Hon brydde sig inte om att det blev spänt och obekvämt på middagen. För just då fanns det ju inget större som hon kunde göra för Jesus. Och det som hon gjorde var långt mycket viktigare än att ge pengar till de fattiga. Och i Marias handling fanns ju något profetiskt också. Hon smörjer Jesus till en annorlunda kung än den som folket längtade och ropade efter. Den här kungasmörjelsen blir ju också till en begravningssmörjelse. Vad stod det i vers 7? Jesus säger: låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag, säger Jesus. Oljan pekar framåt mot Jesu död. En död som skulle förändra långt mycket mer än vad pengar kan göra. Och jag tänker så här, må Marias handling bli en uppmuntran till oss och en utmaning till oss att ge våra liv och det vi har till Jesus och ställa det till hans förfogande. Ja, det är ju flera grupper olika människor som stiger fram ur texten. Och i mitten, vem har vi där då? Jo, då har vi Jesus Kristus, huvudpersonen. Och frågan om hur vi ser på, hur vi möter och hur vi tar emot honom. För den Jesus som vi möter här i texten, det är ju samma Jesus som är här hos oss idag. Som vi genom den helige ande redan har anat när vi har sjungit lovsång till honom. Vi har inbjudit honom, han är här. Han är den som aldrig upphör att överraska. Han som spränger gränser och går över gränser. Han är den som möter oss med det nya, med ljus mitt i natten och liv mitt i döden. Men frågan är, känner vi igen honom när han kommer till oss? Kan vi höra och kan vi förstå vad han vill säga oss? Eller försöker vi kanske som många som vi läste om i texten göra honom till någon som vi förväntar oss? Göra honom till ett redskap för våra intressen? Jag skulle vilja ställa frågan idag, vem är Jesus för dig? En historisk person, en gudsman, en stor morallärare, en filosof, en symbol för frihet, en frälsare och räddare. Eller kanske han har lite drag av en jultomte, någon som man kan önska i sig saker ifrån. En sak som de flesta av oss kristna har gemensamt skulle jag kunna tänka mig, det är att vi ändå beundrar Jesus. Det går inte att låta bli att fyllas av beundran när vi läser texterna i vår bibel. Men en filosof, Sören Kierkegaard, han säger så här, att det är inte tillräckligt att vi beundrar Jesus. Det Jesus önskar utav oss, det är inte beundran, utan det är efterföljelse. Det är ju faktiskt mycket lättare kanske att beundra en människa som har en hög moral eller som har mod än att göra som den människan gör. Men att enbart beundra någon, det är ju inte så mycket värt. Att efterlikna är viktigare. Men vi behöver gå ännu längre i fråga om Jesus. Han är mer än en förebild. Jesus, han önskar inte beundran och han önskar heller inte att vi bara ska imitera honom. Utan det han önskar är att vi håller oss så nära honom så att vi kommer in i en livets och glädjens och gemenskapens livets och glädjens gemenskap med honom. Som någon har uttryckt det, Jesus är inte en lag eller ett bud att lyda eller en förebild att efterlikna. Han är en närvaro att beröras av och att slå följe med. Och att följa Jesus, det innebär att vi får släppa taget om en del av oss själva och vårt eget. Det är att göra som han gjorde. Vi ska läsa ett bibelord till med varandra från Filipperbrevet. Där Paulus beskriver vad Jesus gjorde från den andra versen. Från den femte versen. Andra kapitlet och vers 5. Beskriver Paulus, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde just Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa så gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jesus, han ägde Guds gestalt. Han var jämlik med Gud. Han var kungars kung och herrars herre. Men han avstod. Han vakade inte över sin likhet med Gud. Utan antog en tjänares, en slavs gestalt. Han blev människa. för att vi människor skulle kunna se Gud. Som Jesus var, så är Gud. Han blev som vi för att vi skulle kunna bli som han. Han dog för att vi skulle få liv. Han gick från Guds ljus till dödens mörker. Han gick från det absolut högsta till botten, så långt man någonsin kan komma, för vår skull. Paulus, han skriver att vi ska försöka ha samma inställning. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus. Vi ska släppa våra själviska ambitioner och vår självgodhet och självupptagenhet. Och vara beredda att ödmjukt vara till för varandra, tjäna varandra. Och Gud, ett bibelord till från Markus den här gången, som beskriver det här. Jesus säger själv i det 10:e kapitlet och vers 42. Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk, och att furstarna har makten över folken, men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det ligger något fantastiskt och oerhört i det här att Gud tar mänsklig gestalt i Jesus och möter oss på vår våglängd, på ett synligt och påtagligt sätt. Varför gör han det? Jo, det finns en liten berättelse om en 4-årig flicka som uppskrämd vaknar en natt in i sitt rum och är övertygad om att det finns en massa spöken och monster i rummet. Hon springer upp, uppjagad, in till sina föräldrars sovrum och väcker dem, och hennes mamma försöker lugna henne och trösta henne. Tar henne vid handen och leder in henne i sitt eget sovrum igen. Tänder lampan och tittar. Det finns liksom inte någonting här. Och säger: du behöver inte vara rädd. Du är inte ensam här. Gud finns hos dig. Men flickan, hon svarar då: jag vet att Gud finns här, men jag behöver någon som har skinn. Jag tycker den här lilla berättelsen ger oss ett svar på frågan varför Gud blev människa i Jesus Kristus. Därför att vi alla behöver någon som har skinn. En Gud som finns överallt blir lätt en Gud som inte finns någonstans. Vi tror ju på det som vi kan röra vid och se och höra och smaka. Vi har fått våra sinnen och vi lever genom dem. Vi känner och vi upplever saker. Vi kommunicerar med varandra genom våra sinnen. Vi öppnar oss mot varandra och mot världen. Och Gud som har skapat oss, han vet ju hur vi fungerar. Han vandrade på Palestinas vägar. Han kunde ses, höras, vidröras. Och Gud har blivit människa i en kropp för att vi ibland behöver ha en Gud som har hud. Gud blev människa, det som vi kallar inkarnationen, att komma i kött, i kropp. Det började med Jesus, men på något sätt så har det inte avslutats i och med hans himmelsfärd, när han liksom återvänder till fadern. För Guds kropp finns ju fortfarande ibland oss. Dels genom den helige ande, hjälparen. Men också genom oss i den kristna församlingen. För vad är det Paulus skriver? Att vi är Kristi kropp. Att säga och påstå det är ju någonting som Bibeln absolut inte säger. Utan Paulus, han understryker det gång på gång. Att vi som troende, vi ersätter inte Kristi kropp. Och vi representerar inte Kristi kropp. Utan vi är Kristi kropp. Ordet blev inte bara kött och bodde bland oss. Det blir kött och fortsätter att bo ibland oss. I det troendes gemenskap, i församlingen. Tänk vad fantastiskt. Vi utgör Kristi kropp. I oss får Gud fortfarande hud, skulle man kunna säga. När vi möts till gudstjänst, när vi möts till bön, när vi möts för att städa kyrkan eller planera för vad vi ska göra en tid framöver, då är vi Kristi kropp. Då är vi Guds närvaro i världen idag. Vi är Guds händer och fötter, mun och hjärta. Det tycker jag är fantastiskt. Tänk vilket förtroende Gud har lagt i oss som kristen gemenskap och församling. Efter måltiden i Betania då, läste vi texten, och efter en natts vila så fortsätter Jesus vägen till Jerusalem. Och då sker ju det här som vi läste om, att människor förstår att oj, nu kommer nog Messias här. För han rider in i Jerusalem. Men sättet på vilket han anländer till staden säger ju en hel del om vem han är och vad han har kommit för att göra. Jag tror att folket, de trodde ju att nu kommer Messias här. De kom ihåg vad profeterna hade sagt. Och det är väl så att många mäktiga krigsherrar och kungar har genom tiderna och historien gjort pampiga intåg i viktiga städer. Med välproducerade parader och marscherande soldater så har de visat upp sina militära muskler. Jag tror säkert att ni kan se det framför er. Jag tänker på bilder som man har fått sett ifrån Röda torget i Moskva bland annat. När de har sina parader och visar upp. Men Jesus, och med Jesus är det annorlunda. Han väljer en åsna. Åsna var ju ett enkelt och fredligt arbetsdjur som inte kunde användas i strid. Och det är tydligt att han inte har avsikt att möta folkets rop på en ny messias. Någon som ska slänga ut romarnas ockupationsmakt. För Jesus, han kom inte för att bli betjänad, utan han kom för att tjäna, som vi läste. Han kom inte för att ta, utan han kom för att ge. Och det är ju det som är korsets mysterium. Det som vi får påminna oss om den här veckan vi går in i. Gud kommer till oss som ett offerlamm. För att ta på sig världens och vår synd. Han visar på ett annat rike. På Guds rike. Där styrkan finns i svagheten. Och där makten finns i tjänandet och där segern finns i offret. Det är liksom tvärtom. Frågan är nu, vem är Jesus för dig? Beundrar du honom? Det gör du säkert. Du kanske till och med försöker efterlikna honom. Eller har du bestämt dig för att följa honom? Jesus, han är ju Gud själv som kommer till oss och som fick kropp och hud och som i sitt liv visar på och förkroppsligar Guds kärlek. Så älskade Gud världen att han gav oss Jesus. Guds kärlek till varje människa och till dig och mig. Och påsken är ju ett bevis på den här kärleken. Trots att Jesus visste att människor skulle vända honom ryggen. Och trots att han visste vad som väntade honom så red han in i Jerusalem. Vi vet inte vad som fick honom att orka. Vi vet inte, eller vi vet bara det att han var buren av den där kärleken som han kom för att berätta för oss om. Guds kärlek. Guds outgrundliga kärlek. Den kärlek som också vill bära dig och mig genom livets alla dagar och nätter. Och när vi går in i stilla veckan och så skulle jag vilja uppmana dig och mig att vi tar tid att stanna upp. Att bli stilla. Att leva med i påskens händelser. För jag tror att det är en hjälp för att hitta det som kan ge oss verklig frid i en tid som bara snurrar på och som ställer så mycket frågor och krav. Bli stilla och besinna att jag är Gud, kan vi läsa i ordet. Ska vi be om det? Herre, tack för att du är här. Tack för att det inte finns något att tveka om det. Herre, vi har inbjudit dig genom att ge dig äran i lovsång och tillbedjan. Herre, vi möter dig i ordet. Och jag ber att orden ska bli levande för oss. Att vi ska ta till oss det som de vill ge oss, Herre. Tack för att du ser oss, var och en här. Och du ser den som finns på annan ort och följer oss. Och finns med i gudstjänsten, Herre. Tack att du ser varje människa. Och du vet vad vi behöver i den här tiden. Var och en. Herre, låt oss få bli stilla. Och riktigt förstå. Att det är dig vi ska vända oss emot. Det är dig vi ska ge vår beundran. Det är dig vi ska försöka efterlikna. Och det är dig som vi framför allt ska följa, Herre. Hjälp oss att bli dina efterföljare. Och jag ber att vi som församling ska kunna vara din kropp här. I Mariannelund. Och där vi finns i vår vardag. Herre, tack för att vi får utgöra en gemenskap som inte bara är en förening. Utan att som är något mycket, mycket mer. Herre, öppna våra ögon för det. För det fantastiska att få tillhöra Kristi kropp. Och Herre, kom och var oss nära nu i fortsättningen av gudstjänsten. Och Herre, tack för att du är här för att också göra under. Du kan skapa nytt, Herre. Du kan hela. Du kan befria. Jag prisar dig för det. Amen.